rullar det här. Och det rullar här. Välkomna till Della Art. Som ni märker av hettan så är ni inne i värmen. Så att då behöver inte jag berätta för er hur ni lyckades med det, med den bedriften.
Nej.
Eller, nej, utan det är något vi får göra i Della Sport då, som är ute i kylan.
Ja.
Jag vill säga välkommen till dig, K. Svensson. Du befinner dig i Stockholm.
Just det, tack så hemskt mycket.
Vårt lands huvudstad. Jag heter Jonathan Unge och befinner mig i Malmö, Sveriges tredje största stad.
Ja. Och Öresundsregionens näst största kanske.
Ja, och just då första Öresundsregionen faktiskt. Ja. Inte första stan i Öresundsregionen ska väl, måste man väl ändå erkänna.
Ja, nej, så roligt ska man.
Det kanske till och med finns två andra städer.
Malmö, Lund, Staffanstorp region.
Ja, där är vi.
Där är ni nummer kingar.
Ett, skulle jag vilja säga. Why beat around the bush, vilket är ett engelskt uttryck.
Mm.
Så jag säger direkt, har det hänt sen sist, K?
Ja, men det har det hänt två saker då. Börjar med den första här. Att den första är ganska kuriös. Det är bara att jag ännu en gång har varit på Joe and the Juice då, stället som jag lovat mig själv.
Varenda gång du är där kan inte bli ett inslag.
Det är ju ändå...
För att det kan inte ha hänt så mycket nej, mer det än att det blir macka och juice.
Nej, det är precis. Nej, men jag har insett att... Har du tänkt på det också? Det har nog alla som uppträder att... Det är en sak som är dåligt med uppträda på kvällarna. Och det är att det alltid är precis på middagstiden man uppträder.
Ja, och så just det, så är det så himla svårt där. Ska man äta innan i pausen eller efter?
Efter.
Och hur man än gör så blir det fel.
Och efter blir nästan aldrig av. För då kanske man börjar dricka öl och tänker jag skiter väl att äta.
Ja, precis. Jag är
och
mätt
innan
på.
Är så lite... Det är lite gamlingtid att äta så klockan 5, klockan 6. Ja. Och sen, jag har ingen matlust innan jag ska uppträda. Men
så
jag har liksom insett att det är kanske bara Joe and the Juice. Det kanske bara är en turkey sandwich och en Joe's Green Mile som jag kan liksom få ner innan ett gig klockan 5 eller 6 eller sånt där.
Den är så döpt då efter den här
The Green Mile.
Den heter The Green Mile, eller inte det?
Är det den om ett dödsstraff?
Ja, han sitter på death row men som kan
tala
göra saker
mus.
Levande och tala med djur.
Ja, just det. Ja, det är inte helt låg. Den är grön då.
Ja.
Men den är inte så god. Men så kom dit då en kvart innan de stängde och så sa jag, men då hinner jag ju inte äta här.
Mm.
Och det var tydligen jättekonstigt sagt för han killen bara tittade på mig. Mm. Så jag fick säga så här, kommer väl ändå ta 5 minuter för dig att göra min turkey sandwich och göra min Joe's Green Mile. Då har jag ju bara, det blir ju bara 10 minuter att äta. Ja, sa han. nej, men det kanske är normalt att man äter middag på 10 minuter. Då tar jag väl in det då. Och så var det så här, det verkar som att de skulle stänga lite tidigare för att de skulle ha inventering där.
Vad ska de inventera?
Ja, men äpplena. Har vi äpplen så det räcker.
Och då var det saknas två äpplen. Det var en jävla som... Eller var det inte du som kom överens om att... Var det inte du som berättade att de egentligen inte borde gå ihop? Deras jävla juicer. Nej, rent det. Ekonomiskt, för att en ananas kostar 500 kronor i affären.
Och de moffar i en 4-5 stycken när de gör det.
Ja, precis.
Ja, men det är något som inte stämmer. Det är kanske det de skulle göra inventeringen då. Varför förlorar vi pengar hela tiden?
Ja, precis.
Ja, men så, det var det liksom verkligen hela personalstyrkan satt sig vid ett bord jämte mig. Jag satt och hetsåt då för att hinna på 10 minuter. Dukade upp massa påsar och grejer och då visade sig att de hade med sig mat.
Jaha.
Det är ju ändå en varningsklocka till vad de serverar för grismat.
Ja, det är det verkligen.
Ingen i hela personalstyrkan tog en turkey sandwich.
Nej.
Alla åt från Max. Det tyckte jag. Ja, att jag förstod dem väldigt väl när jag satt där och, ja, och hetsade åt min turkisvänners. Så det, nej, jag kan inte säga att det har hänt väldigt mycket saker förutom att då hela personalstyrkan på Joe and the Juice på Götgatan inte lever som någon lär.
Men nej, jag också... någon sa så här, är någon som vill ha en green mile? Och så börjar alla skratta då.
Gjorde kräktecken.
tog upp en burk Cola Zero.
Men det var också lite väl kaxigt att inför mig så tydligt visa att de själva inte står för sin mat.
Nej, nej, verkligen.
Men sen har jag också, du vet ju att jag gärna går klädd i basker. Och det ja, har fascinerat mig att det liksom inte har varit en stor grej. Att folk tycker inte att det är så här en maskeradutstyrsel eller att man gör sig till. Jag tycker inte jag får några blickar.
Nej, 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 jag förstår. Det hade kanske varit annorlunda med, låt oss säga, en hög hatt. En chapeau-klack.
Kanske ändå.
Hade folk vänt sig om.
Det som händer är att om man möter en annan farbror i basker så nickar ja, man lite till varandra. Ja. De säger att i Ben och Gunnar, den här Killinggängens film, säger de att ja, folk med skägg nickar lite till varandra. Lite så kanske. Men annars har det varit liksom som vilken mössa som helst egentligen. Och då så blev jag lite så här glatt överraskad när jag tog en kvällspromenad häromdagen. Så gick jag förbi ett ungdomsgäng.
Mm.
Och då äntligen så hörde jag liksom någon av killarna liksom skrika så här. Jävla pretto! Och då tänkte jag,
och vilket leende på dina läppar.
Det är ju mig. Det är ju jag. Det handlar ju om mig och min basker det här. Men så märkte jag att de var också så här lite hotfulla. För det var två killar i gänget och de liksom vevar igång varandra. Jag hörde liksom hur de sa ord som hata den här jäveln. och något som lät som ska vi plocka han?
Nej, det har de inte.
Och då var jag på något sätt fortfarande så lite hög på min känsla att äntligen någon som bryr sig om min basker.
Ja.
Så att jag fick jag fick inte det här påslaget jag måste springa härifrån. Nej. Trots då att det var riktiga så här, just den typ av Östermalms ungdomar som du har beskrivit med orden don't you know I'm loco.
Ja, precis. Alltså,
jag hade ju verkligen det i bakhuvudet att de är tokiga. De kan slå ner någon bara för att han har en basker och det stör dem liksom. Men jag fick liksom det påslaget att jag bara hela min kropp bara kände så här, ja men kom då. Kom då.
Ja.
Kom då. Och så liksom var jag så himla beredd på åh gud, det ska bli en sån njutning att sänka två liksom brats nu. Min metod ska vara så här, inget att förlora.
Du borde gå runt så här med en Balzac-bok eller någonting. Det vet inte varför jag återkommer till det. Men som du har liksom, som att det kanske är en järnbit du vet i mellanrummet mellan liksom det läderfodralet kan man väl säga, bindningen och pappret.
Just det. Så jag verkligen kan
där.
Eller rakblad längs kanten.
Ja, exakt. Ja.
Farligt. Ja. Men jag tänkte verkligen så här, om de börjar gå mot mig så kommer jag springa mot dem som en riktig dåre.
Ja.
Men då till min stora sorg så var det också några så här förnuftiga tjejer i gänget. Så jag hörde också hur de började säga, men snälla, snälla, låt han vara. Bara skit i det. Han har inte gjort något. Bla, bla, bla. Och så blev det liksom ingenting. Men så jag fick väl liksom det bästa av två världar. Jag slapp få stryk då av två.
Undrar hur många de har plockat?
Ja. Kanske ingen då också eftersom de var inte nej, så höga på adrenalin direkt ändå med att några tjejer sa ja men gör det bara inte. Och så men fan man borde. Så det här, jag blev också väldigt glad över min egen reaktion att den var så men kom då.
Ja, fan
vad coolt. Jag trodde jag var lite fegare av mig ändå. Ja, har det hänt dig någonting sen sist?
Först har jag bara en spaning som slog mig.
Intressant.
Det slog mig som en käftsmäll. Som om någon bara sparkade mig mellan benen.
Okej, ja.
Vad fan har hänt med alla pekaneser? Kommer du ihåg dem?
Du talar om hundarna nu.
Exakt.
Just det, jag minns en tant på min gata hade två pekaneser.
Ja, och oftast var det liksom... Ja, alltså minst, man, väldigt sällan såg man en tant med bara en pekanes. Det stavas hände såklart.
Inte, jag tycker det är väldigt, väldigt bra fråga du väcker. Men är inte svaret mops?
Att de, precis, att det är en trend helt enkelt. Att...
Precis,
de har blivit utkonkurrerade liksom.
Ja, men det segmentet som föreskaffade pekanes, ja, skaffar mops nu. Plus att lite fler, alltså sådana som Torehammar och sådana, skaffar också mops.
Exakt, och förr då när, kanske... när de skulle vara lite så här härligt liksom, vad ska man kalla det?
Var lite såhär sju sorters kakortant liksom.
Jo, absolut.
Man ska vara lite skön på det sättet, att ha en liten knähund.
Men också precis som du säger, alltså Pekanese Loves Company, att de oftast var så att det var en tant med minst två, ibland tre pekaneser. Och det fanns liksom, det fanns en, jag brukar säga så här att förr i tiden så fanns det en liksom, det fanns post, en liksom en telefonkiosk och en tant med två, tre pekaneser i varenda gatuhörn.
Som hette,
liksom, när vi växte upp.
Styrbord och barbord eller något sånt där.
Ja, exakt. Och det är bara, men det är bara intressant det där tycker jag då. Att det, men det var väl en konstig liten spaning att det går trender i hundar. Det är väl klart att det gör. Men det är intressant att de bara totalt har försvunnit pekaneserna.
Ja, men grejen är, kanske kommer det, jag har tänkt på det, att det kan vara ett minne blott trender i hundar. För att det kan också ha nått en singularitet nu. Att man har liksom börjat avla så målmedvetet på bra hundar.
Ja.
Jag har tänkt på det att man kanske inte kom, alltså egentligen är en gåta, varför har det någonsin funnits fula hundar?
Exakt, när det finns så många söta.
Det är bara att ta fram söta hundar.
Ja.
Alla hundar är ju framtagna mer eller mindre. Att nu det... blandar man alla så här med pudel och kanske cocker spaniel. Pudel och labrador.
Men jag tänkte på det där med, vad heter det, hunduppfödare, för de är, som jag förstått det, inte, det finns inte en hunduppfödare som har pekanes och rottweiler, utan man har en sorts hund liksom.
Jag märkte det, för att vi håller på och letar hund, och det är supersvårt när man bestämt ras, för då är det inte alls, då är det, alltså vi försöker hitta en kleine Münsterländer.
Ja, just det.
Fan vad svårt att hitta någon som är expert, specialist på liksom kleine Münsterländer hundar. Då kanske man måste åka till Boden.
Ja, exakt. Och det måste ju ha funnits någon sorts övergång när någon upptäckte liksom att de har ett rejält liksom lager av pekaneser. Ja. Så de inte...
Att vad i helvete...
Vad är det som har hänt här?
Vi fyller på med det. Det är pekaneser överallt nu.
Ja,
men han fattiga kusinen som odlar mopsar.
Ja,
plötsligt går han i hög hatt och riktigt sprätter.
Ja, oj, vilken vidrig julafton det blir.
Att han ska påminna att det var inte roligt på 80-talet och mops.
Nej, det var det inte.
Farm liksom. Ja, det är gudomlig rättvisa. Man vill att de ska vara grannar också.
Ja, det vet man absolut.
Alltså, helst det, bröder, ja, som inte pratat med varandra på länge.
Just det. Den yngre brodern har plötsligt börjat, han bygger ut. Den andra har numera hål i taket.
Så här skriver man ju en pitch till en komediserie, tycker jag. Två bröder, grannar. En av pekanes, en av mops.
Du hade mig vid pekanes. Hur mycket ni behöver ni för första säsongen?
Kanske det vi ska säga till Grimberg. När han, nu har jag konceptet klart. Ni ska göra ett sportprogram.
Ja,
vi har låtit den gå i centrifugen ett varv till. Den tanken. Den har marinerat hos oss.
Så bara skjuter vi över en bild till honom. Han fattar direkt. Sen var jag på något ställe och där på det stället så fanns det en finlandssvenska. Mm. Och då gjorde jag mig som vanligt lustig på hennes bekostnad.
För att hon pratar roligt?
Nej. Utan jag drog den gamla spaningen som jag inte kommer ihåg vem det är som har kommit. Jag tror att det är Andrea Wikström som menar att det finns inte en enda finlandssvensk som inte har gett ut en brevkort korrespondensbok.
Det är väldigt skojigt, ja.
Ja, att hur många är det? 300 000 finlandssvenskar. Det finns även 300 000 utgivna brevkorrespondensböcker då, mellan dem. Och det där var det som att hon rynkade på näsan åt. Men hon berättade också att hon skriver brev. Och att hon har sparat och arkiverat alla dessa brev. Så det var bara så att jag lyckades ta på en finlandssvensk som ännu inte hunnit publicera sin brevkorrespondensbok.
Otrolig fördom.
Ja, det är roligt för att den funkar. Sen så kom hon också med uttalandet att hon gillar ålänningar, vilket jag tyckte var imponerande. För att det har jag har alltid hört att ingen gillar ålänningar. Alltså jag gillar ålänningar, men det är något som jag har hört liksom, både från svenskt, finskt och finlandssvenskt håll. Att det är något alla kan komma överens om, är att man inte gillar ålänningar.
Jag tycker det är väldigt höjt i dunkel. Jag har bara varit på Åland en gång och då insåg jag så här: nu vet inte jag, vilka är det ni hatar? Är det finnarna eller svenskarna? Och jag var ändå tvungen att fråga sådär. Att
då vad sa de då?
De sa att det var finnarna.
Ja, det förstår jag. Jag tror att de är mycket
för det är deras herrefolk mer liksom, så att det är väl lättare att hata dem.
Jag inte varför vi inte tackade jag till Ålands erbjudande när de kom.
Nej.
Jag tror att det var efter första någonting och ville bli svenskar. Vad fan sa vi nej till det för?
Jättekonstigt. Då borde de ju verkligen hata oss mer. När de kommit så med hoven.
Det var någon som sa att de borde att de är ogillade för att de är så fruktansvärt rika allihopa.
Är de det?
Ja, tydligen så är det så att de tjänar liksom så himla mycket pengar på att Silja Line passerar där.
Jaha, ja.
Och sen så liksom, och det kostar inte så mycket liksom att en båt passerar.
Nej, när man ändå är en ö så.
Ja, och sen så slänger de ut stora säckar med pengar då. Antar jag är liksom vi får genomfarts. Peng.
Ja, nej men det kanske jag kan inte säga, jag har ingen rättvis bild av Åland. Jag hatar Åland när jag var där. Men det var också i november en natt. Det var hemskt. Det kanske är underbart på Åland.
Kanske. Jag tror också att det är väl så att de har sin egen en egen TV-kanal kanske.
Ja, de har eget public service.
Ja, och så att är det många som tycker kanske att
de kanske
att
inte måste ha det.
Det hade behövts.
Nej. Jag har till och med hört ålänningar säga att det är väldigt onödigt att vi har vår egen TV.
Jag vet inte om man fortfarande kan komma åt det, men det fanns något som heter BBC iPlayer. Alltså som deras SVT Play, men det var liksom och TV-versionen kunde man inte titta på, men däremot så kunde man lyssna på radioversionen, alltså BBC radio.
Mm.
Och då kunde man söka det och där fanns ju liksom liksom BBC Wales då.
Ja.
Som då sände samtliga program på walesiska.
Ja.
För alla de två personer som aktivt liksom talar och förstår det språket.
Ja, men det är ju någon sorts public service-ansvar. Men på Åland pratar de ju
alla svenska.
Språk som behövs.
Ja, och finska också. De är säkert superbra på engelska också.
Säkert.
Ja, det var nog om detta. Och nu är det dags för det här. Det är
dags att... Jag såg ett Instagram-inlägg från Linnea Claessons Instagram-konto. Till handbollsspelaren som blev aktivist.
Ja, just det.
Hon lade upp en bild på sig själv och kriminologen Nina Rung. Och så skrev hon att det är ett jävla mirakel att de fortfarande står där.
Okay.
Att de fortfarande jobbar, att de fortfarande lever.
På grund av allt hat?
Ja, så tolkade jag det och så stod det ungefär också. Att det var hat och kanske hoten då som hon syftade på. Att Nina Claesson och... Nina Rung, kriminolog, sa att hon är Nina Rung. Också ganska mycket av en aktivist. Alltså, de får så himla mycket skit.
Ja.
Att bara det faktum att någon av dem fortfarande andas måste ses som ett mirakel.
Mm.
Skriver så här att på något jävla vänster som jag inte kan förklara så står vi fortfarande kvar, skriver då Linnea Claesson. Mm. Och jag vet att det är lite så här ny folksport att skjuta ner Linnea Claesson. Jag vet inte, det gick så snabbt från att det var mainstream och gilla Linnea Claesson till att det blev fullständigt mainstream att hata.
Ja,
liksom, hon har väl aldrig fått något hot.
Nej, absolut. Det känns verkligen som att det är någonting som, ja, men som något barn hade kunnat skicka in till Bolibompa.
Ja,
och en, liksom en väldigt elak teckning på Linnea Claesson. Ja. Och som också programledaren då, liksom utan någon som helst bär, skulle ta upp, visa för alla. Alla förstår vem det är, alla ska ta gott. Ja, men... jag såg en sån himla rolig, vad heter det, jag tror det var någon Twitter, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon på Twitter som man hade lagt upp massa bilder på Linnea Claesson där hon står på möbler. Alltså, hon har ofta ganska liksom väldigt så här stiliserade bilder på sig själv.
Ja.
Och sen var det, liksom, så var det någon som bara gå av från bordet eller sånt. Var den var så stod hon på ett bord eller liksom en byrå. Jag bara så här, gå ner därifrån Linnea Claesson.
Man, ja, är inget hon gör rätt. Om man står på en byrå så är det också fel.
Ja, precis.
Ja, men jag tror ändå att Nina Rung och Linnea Claesson får en del hat och hot.
Jo.
Men jag tror inte förklaringen till att de fortsätter leva och andas måste vara ett mirakel.
Nej.
För här kommer liksom min spaning då, att jag tror att de får mycket hat och hot, men inte av den typen som knäcker den.
Nej.
För jag tror Linnea har liksom höjt ribban för sig själv genom att lägga ut så här trakasserier hon mottagit.
Ja.
Att hon har ju då liksom lite gjort sig ett namn både på få väldigt explicita sexuella hot och kunna svara snappy på det. Liksom.
Mm.
Kanske framförallt det sista. Då. Men, och det här är då bara en teori, men en ganska bra sån.
Mm.
Att det har gjort att alla vet att de måste liksom ta i för att sticka ut i den här liksom rapporterade mängden.
Precis. De är verkligen tvungna att skrika.
Ja, alltså vill man nå fram till Lena Claesson så måste man vara extra blommig i sin beskrivning av vad man vill göra med hennes kropp.
Ja.
Och trots vad man kan tro så tror inte jag att det är det som knäcker en. För att det jag tror att som till slut maler ner en är det oinspirerade hatet. För jag får också en del hat och hot för att erkänna. Nu, det var några månader sedan det kom något riktigt hot nu, men ibland är det liksom påfrestande, ibland har det varit något lite otäckt, men ingen har liksom gått under skinnet så mycket på mig så mycket som Tore Kullgrens extremt dumma hat som pågått mot mig i över 5 år nu.
Hatar Tore Kullgren dig?
Ja. Alltså vi kanske bara, han är då Tore Kullgren känd, han blev känd i en dokusåpa för 20 år sedan när Glenn Hysén skulle lära utvecklingsstörda spela fotboll. Tore stod då ut som den
allra... Det var inte pitchen.
Men det blev resultatet. Tore stod då ut som den allra konstigaste killen. Absolut minst lämpad att spela fotboll. Och då kommer det uppstod när han ändå försökte spela fotboll. Mm. Jag minns det här som extremt kul. Jag såg...
Ja, och det var jättepopulärt som jag minns det.
Ja, och det var verkligen roligt också. Sen har dock Tore Kullberg haft någon slags karriär i bakvattnet av det här kändiskapet.
Mm.
Även testat stand-up. Och jag har inte sett han köra stand-up, men jag tänker att det är lite likadant som när han skulle spela fotboll. Att man tycker det liksom blir en rolig clash. Liksom. Men då, förutom då att ha det här liksom kändiskapet och stand-up-karriären, så har han sedan 2014 av någon anledning skrivit ett par tweets i månaden som är vitsar på temat kringlan, bakverk, någonting med Kakan Hermansson, punchline, men var är Erik och Mackan?
Alltså. Men, har du något exempel?
Alltså massor. Alltså, då måste jag googla upp det. Jag kunde ha gjort det innan i och för sig. Jag kan kolla här snabbt, söka på Tor K. Kringlan. Ja, men det är kanske ett par hundra sådana tweet på samma tid.
Nej, men är det sant?
Ja, men. Nu ska vi se här då. Det tar lite tid det här. Jag köpte en burk danska kakor när kringlarna för en pågick. för att kunna göra roliga bilder på temat kakan och kring. Det var inte ens ett försök, det var liksom mer work in progress, men det var den första som kom upp. Kolla, jag kan hitta mer. Nytt underhållningsformat. Alla mina kamrater i hela Sverige bakar kakan och kringlan i rummet. Ibland är det så inspirerat så att jag är roligare än både kakan och kringlan. Ja, det var efter att både kakan och kringlan hamnat i blåsväder väntar vi på att stand-up-mackan skapar rubriker. Kakan Hermansson, Kringlan Svensson och Kryddan Pettersson. Ibland läser han bara upp
namn.
Namn som... ja, men det är, jag skulle säga att inget liksom får det att krypa så under skinnet på mig som jag liksom blir uppmärksammad på att Tore Kullgren då återigen varit framme med sin vassa penna. Alltså de här hundratals varianterna på samma dumma skämt som han, det är liksom man känner att han måste veta att han inte är först med att vem som helst kan komma på det skämtet.
Ja.
Liksom bevisas ju av att Tore Kullgren själv har kommit på det 100 gånger innan. Och det är liksom om jag någon gång kommer knäckas av internethatet,
ja,
så är det liksom Tore Kullgren Berg som kommer lyckas med det. Att det är någonting att man får veta båda att någon inte tycker om en samtidigt som man då översköljs av den här liksom frustrationen, pinsamhetskänslorna. Att det är så satans irriterande när någon lyckas komma på en vits om kakan och kringlan för 1000 gången. Och tror att den personen som kommit på det här är den som också kan komma till mig och näbba. Att
ja.
Exakt så här tror jag att det funkar. Liksom, att ska man klämma åt till exempel Andres Locko så ska man inte skriva att han är liksom en alkad föredetting eller en gammal garderobsbög eller sosse.
Nej.
Utan nöjer med att skriva så här Andres Locko. Han verkar ju helt locko. Okay. Liksom ta något som ni vet att han har hört. Det kommer knäcka han i längden. Att ska ni komma åt Linnea Claesson liksom skämta att om att hon har regnbågsfärgat hår. Liksom gå på första bollen.
Ja, precis.
Hon inte stå där om ett år. Liksom.
Då orkar hon inte mer. Om ska hon man, liksom för
skär
tusen
inte sönder
gången.
Hanif Balis bildäck.
Nej,
det är liksom en ny frisk giv som bara ger energi. Skoja om att han heter Bali precis som en ö i Indonesien. Det är det som liksom knäcker. I det långa. Det här är bara en teori. Men jag bygger den på empiri. Mitt hat.
Men du känner själv att du orkar inte många år på Twitter.
Jag kommer
om Kullgren fortsätter.
Jag kan snart inte söka på mitt eget namn på Twitter. Det har han tagit ifrån mig, Tore. Ja, det var bara det. Ett litet tips till alla haters där ute.
Det var jättebra. Jättebra tips. Ja. Jag får hoppas att alla tar till sig. Det är ju så här att för varje ny upplaga av Saul, uttalar du så? Saul.
Om man läser ut
Saul. Ja, det gör man ju inte. Man gör ju inte
gör
det.
Man det när man ser det i text, läser man det i sitt huvud då, Saul.
Saul.
Svenska
Saul.
Akademins ordlista, alltså talar vi om.
Exakt.
Här.
För varje gång som det kommer en ny upplaga den så sker ju såklart en redigering. Och den redigeringen brukar få en viss uppmärksamhet.
Ja, framförallt när det är så här olika varianter av N-ordet, va?
Ja, framförallt olika varianter av N-ordet och då brukar också uppmärksammas vilka nya ord som har tagits in.
Ja, just det.
Som att det skulle ha någon som helst betydelse. Men ja. Det är i alla fall det brukar liksom bli sådär jag har för mig att det blir en och annan artikel om till exempel låt oss säga mustaschångest. Är årets nya ord, va?
Det konstiga tycker jag är att det blir en grej men ingen stor grej. För antingen tycker jag så här, det är ingenting.
Ja.
Eller så är det ju så här, kolla här, ett helt nytt ord.
Ja.
Ett nytt ord har uppstått liksom ur ingenstans. Nu har vi, svenskan är större.
Precis, och det är ju för att det är ju ingen grej. För att ett så har ju det ordet måste ju ha varit i allmänhetens kännedom liksom i minst, skulle jag säga,
ja, just det,
3 år nästan. Eller för att det är hur det ska kunna platsa i Svenska Akademiens ordlista.
Just det.
Så att det är ingen som inte känner till det ordet. Nej. I princip. Och sen så betyder ju ingenting egentligen att ett ord är med i Svenska Akademiens ordlista. Men då brukar jag ändå försöka göra liksom den vinkeln att vad säger ordet, att vad säger det om vår samtid att ordet mustaschångest har tagits in och sådana saker.
Ja.
Nu var det ett ganska dåligt exempel då, eftersom jag tror inte mustaschångest finns. Men typ fickla till exempel, kommer ihåg att folk blir helt galna av glädje över.
Just det, för att det var så himla fyndigt. Ja.
Smart, ja. Eller mobilroman, för att det sa så himla mycket om vår samtid då, vilket det omöjligt kan ha gjort, eftersom jag vetligen aldrig har sett någon eller hört någon läsa en mobilroman.
Eller skriva på sin mobilroman.
Nej, precis. Precis. Språktidningen brukar göra inför varje ny upplaga en nyordslista.
Mm.
Och så brukar de alltid trycka på att nyordslista är ett sånt ord som av någon outgrundlig anledning inte har tagits in i Svenska Akademiens ordlista. Men den här nyordslistan är då en lista över vilka tänkbara ord som kommer tas in till den nya upplagan.
Bubblare, helt enkelt.
Exakt. Vad som däremot inte brukar tas upp lika mycket är vilka ord som tas bort för att de nya orden ska kunna tas in.
Nej.
Jag minns i och för
eller
sig...
Eller är det så verkligen? Är det ett nollsummespel att det får bara finnas ett visst antal ord? Måste de ta bort?
Nu sa det, så blev det lite... Först så tänkte jag säga ja, såklart.
Ja. Jag är lite osäker.
Man hade ju bara kunnat lägga till en till sida.
Ja, ja.
Nu när du säger det.
Men ord kanske måste gallras.
Men en del ord gallras bort i alla fall, för att de används helt enkelt
för lite. Vi behöver inte så många synonymer till glädjeflicka som vi trodde på 1800-talet.
Nej, precis. Det gick så himla bra med hora.
Nattfjäril får tyvärr stryka på foten.
Men jag minns för några år sedan att det blev ganska mycket rabalder om att boudoirstämning skulle försvinna.
Mm.
Men hur som helst, nu har i alla fall språktidningen gjort en till lista då. Inte bara en lista på de orden som kanske kommer in, utan en lista på 1001 ord som då anses kunna ligga i farozonen för att gallras bort.
Okej, okay. Gediget jobb att leta. Ja.
Verkligen. Och jag läser ur språktidningen. Urvalet baseras alltså på frekvens. I inledningen skriver redaktionen att det är ett kriterium på Svenska Akademiens ordlista ord att det kan förekomma i allmänspråket.
Mm-hmm.
Men det är tydligen inte helt baserat på frekvens. Jag läser återigen från språktidningen. Ord som kan uppfattas som stötande eller nedsättande har svårare att ta sig in i Svenska Akademiens ordlista. Verb som fucka upp eller fucka bara, bitcha och heila, alltså utföra Hitlerhälsning, finns till exempel inte med i ordlistan. Och det ödet delar de med substantiv som just Hitlerhälsning, rövhatt och undligt nog kulturmarxist.
Oj, men aha.
Är kulturmarxist per definition ett nedsättande ord? Är det ingen som någonsin har kallat sig för kulturmarxist?
Men vissa så här har... men bara post Breivik väl? Hade någon hört uttrycket kulturmarxist innan Breivik?
Jag hade inte gjort det.
Nej, det kanske fanns i någon sorts 4chan liksom communities.
Okej, men det är skapat som ett negativt ord. Jag kulturmarxist. För jag menar, marxist kan man ju vara.
Ja, precis. Men är det inte skapat så för att liksom rikta fokus mot den här långa marschen genom institutionerna som
liksom
pågick lite mer i tysthet? Liksom att alarmera lite. Hallå, det är bara marxister som sitter på alla
chefsposter. Om frekvensen hade varit det enda kriteriet borde dessa ha funnits med. Alltså en del av de här orden, jag läste, jag ögnade snabbt igenom listan på 100 eller 1000 ord. En del ord förstår man direkt varför de finns på listan när vi ord i farozonen.
Ja.
Jag tänker på ord som pigtjusare, vilket jag tycker i och för sig är ett himla trevligt ord.
vad är det? Jag vet inte vad det är.
Jag vet hur de som tjusar pigar inte.
Ja. Okay,
jag tänker att Simon är en klassisk pigtjusare.
Ja, det kan man säga.
Eller hur?
Jo.
Ja, är det någon som charmar liksom kaffebeträdet till exempel, så är det väl Simon.
Ja, riktigt pigtjusare.
Sienarkapell, kan man också förstå varför det ligger i farozonen.
Jo.
Andra mer oförklarliga tycker jag är till exempel djuravlagring.
Alltså som någon sorts vetenskaplig term då?
Ja, jag gissar att det liksom är avlagringar från djuratiden.
Ska den bort?
Ja, men jag förstår inte varför skulle den användas mer eller mindre sällan.
Det verkar också väldigt trubbigt att bara ta bort stötande ord som används sällan. För vissa ord, eller liksom vissa sådana vetenskapliga termer, är väl höga krav att ställa att man ska få in djuravlagring på ett liksom sömlöst sätt i en normal konversation. Är ju höga krav.
Ja, precis. Men det kan ju också vara som att det har nämnts liksom i skrift väldigt mycket. Alltså, är det så att man är klar med djura?
Men det kanske inte behöver finnas ett specifikt ord för just den. När man snackar om avlagringar från djuratiden, kanske man får säga nu då istället.
Ja, men det är inte så liksom att alla...
Vi kan inte hålla på varenda... liksom, eon kan inte ha sin egen avlagringsterm. Det blir konstigt.
Det är bara avlagring. Men vad heter det? Med kritavlagring då? Alltså, det är inte så att vi har, nu har vi hållit på med djura så himla länge, så att vi är klara med djura. Och nu är det krita som
det kanske var det att de kom på att det blir lite konstigt att vi bara ett ord för avlagringar från djura, men inte något när det kommer
från krita.
Krita eller något sånt.
Precis.
Så tar vi, vad ska vi göra nu? Ska vi ta bort det ena eller ska vi alla andra få? Nej, då tar vi bort. Annars får vi aldrig plats med guzz.
Många nya ord har ju, precis som du säger, fått som nya och bättre synonymer.
Mm.
Eller liksom som att, eller de har för många synonymer, så som du tog med prostituerad till exempel, att det kommer så himla många hela tiden och det finns väldigt många. Men också att liksom att åkerspöke ligger illa till, men det är ju något som vi mer kallar för fågelskrämma.
Ja, det
så, ja.
Ja, jag tror fågelskrämma har väl vunnit den kampen liksom.
Sen såg jag också, liksom, vilket jag tycker var lite tråkigt, att sådana ord som isabellfärgad och absintgrön tydligen ligger illa till. Det kan man också kanske förstå.
Också tråkigt. Ja, man kan förstå det lite, för att man kan inte ha...
Det finns en himla många...
gränsen.
Ja.
Liksom så.
Nej, precis. Och det är också när de säger sådär, nej, jag skulle inte säga lime. Det är mer absintgrön.
Precis. Vissa, till exempel scharlakansröd.
Ja.
Känns som det har satt sig så.
Ja, verkligen.
Så att den, men absintgrön är, det var ju väldigt fint.
Oxblodsfärgad, det är ju fantastiskt tycker jag.
Ja, tycker jag också. Mm. Tegelröd kanske också kommer få vara kvar.
Precis, men då precis. Precis, den är ju gul, säger då skåningarna. Ja, hur som helst. DN gjorde för några år sedan de lanserade en kampanj eller en drive eller vad man ska kalla det, där folk skulle rädda kvar sina favoritord genom att adoptera ett visst ord och sen lova att använda detta ord minst 6 gånger i tal och skrift under året.
Ja. Lite som när de skulle rädda internationella biblioteket i Stockholm. Att man tar på
sig och låna där.
Och låna så mycket böcker bara för att hyfsa till statistiken.
Ja, precis. Det är sån här drive som musikaffärerna försökte med och misslyckades. Ja. Men också som så här, antikvariaten brukar liksom, ni måste nästan komma och köpa.
Det är nästan ärligt att göra som Rönnells antikvariat har gjort här i Stockholm, att de bara så här, kan inte bara swisha oss pengar?
Ja, ja precis.
Fatta att ni inte vill komma hit och köpa en bok som ni sen ska gå och damma resten av ert liv. Men ni kan bara ge oss pengar. Det verkar funka också.
Gud, det kan sluta plinga. Men nu så är det så här att jag tror att det där blev lite väl... Eftersom alla fick välja sitt eget ord på den här DN-driven, så blev det, som att den där vällingen blev lite väl utspädd. Jag tror inte det fick någon effekt. Liksom.
Jag tror att det vände sig också till människor som gärna vill vara lite speciella, va?
Ja,
man vill hitta absolut sitt eget ord.
Ja, så jag tycker att det är bättre att jag bestämmer att jag tar ett ord från den här listan med rödlisterord och sen som vi nu alla då lovar att använda i tid och otid för att rädda det kvar.
Jag hoppas verkligen det blir absintgrönt nu.
Jag var ett tag väldigt inne då på mest då för Simons del med pigtjusare. Men ja. mitt val föll på Döbelnsmedicin.
Döbelnsmedicin.
Ja, efter döb heter han Döbel eller Döbeln, alltså jag gissar att det är en gammal general.
Han måste ha fått en av de som fått flest gator uppkallade efter sig, va?
Ja, Döbelnsgatan.
Varje gång man kommer
exakt
till en stad så finns det alltid en Döbelnsgatan.
Jag tror att han var och härjade då under när vi förlorade, vad hette det kriget, när vi förlorade Finland.
Ja, vad hette det?
Ja, jävla katastrofen borde det heta.
Ja, vi vet när det är slutet på gustavianska eran.
Vår nakba.
Ja.
Och Döbelnsmedicin är alltså en kur som botar för tillfället.
Aha.
Men som samtidigt ger liksom kommande negativa biverkningar.
Och
ursprunget är de tre sista raderna i femte strofen av Johan Ludvig Runebergs dikt Döben vi gjutas i Fänrik Ståls sägner. Och det är alltså: nej doktor nej, tänk ut en sats min herre som gör mig för imorgon sjufalt värre men hjälper mig idag på mina ben.
Ja, det här är kod för att man vill ha en sup, va?
Nej, men det kan ju absolut vara det. Men ja, här tror jag att det är bara någon som behöver något för att kunna strida liksom,
ja,
idag. Det spelar ingen roll om han dör imorgon av kuren. Bara,
nej,
liksom.
Just det.
Men det absolut det. Alltså jag tänker liksom att det är något du absolut kan droppa till din knarklangare.
Lite Döbelnsmedicin, tack.
Ja, har du lite Döbelnsmedicin? Och så får man ju ta då att den här personen stirrar tillbaka på dig dumt.
Ja.
Länge liksom.
Ja, man kan inte... Nej.
Jag vet också, var någon som berättade för mig att det finns en sjukdom som gör att man efter samlag får en fruktansvärd huvudvärk.
Att det finns ett ord för det?
Nej, jag vet inte om det finns ett ord. Det finns absolut en åkomma. Så då har man den till exempel, så kan man ju referera till sex som lite Döbelnsmedicin.
Ja, just det. Ja.
Jag är sugen på lite Döbelnsmedicin, gumman.
Sverige är inte tillräckligt integrerat förrän langarna förstår uttrycket Döbelnsmedicin.
Nej. Men de får väl lära sig, helt enkelt.
Ja. Det är bra sätt att mäta hur har vi kommit med integration.
Sen kan vi också använda det alltså i meningen: det här har ju absolut ingenting med Döbelnsmedicin att göra. Eller,
nej,
inte för att det här är någon Döbelnsmedicin.
Men man tar sin vanliga medicin.
Visst är det vackert väder? Eller någonting sånt. Alltså du kan ju använda... Så bara tänk på det nu, att jag lovar att använda det minst en gång per program.
Jag tycker vi döper hela det här programmet till det, så är det ju verkligen använt.
Ja, precis. Och man liksom precis att liksom så, att vår podd är som en Döbelnsmedicin. Ja, det är ju kul när man tänker igenom det.
Men det är sjufalligt värre imorgon.
Så blir det hemskt.
Ja,
det men
inte,
bra,
inte en perfekt,
då är det bestämt.
Analogi, men ja, absolut, det är det. Hörru, just nu tas ett beslut i tysthet. Sveriges Radio håller på att besluta om de tycker kokain är bra och häftigt eller om det är något som är fel som ska fördömas.
Alltså kokain är ju, som jag brukar kalla det för,
det kan ju vara båda två.
Döbelsmedicin.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja.
Nej, jag spetsar också.
Jaha, vad intressant.
Jag spetsar till det för att få lyssnarnas uppmärksamhet så här sent in i programmet.
Ja.
Men jag tyckte bara det var bara för att vara lite mallig, så var ju Della Arte då det första programmet som rapporterade om att en av Tankesmedjans programledare, Tankesmedjan P3 alltså, då, ja, Fredrik Söderholm, gick ut och berättade att han var kokainist.
Mm.
Och för det då fick han en egen poddserie,
ja,
av radion som producerades av Statsmakten Media AB på Södermalm. Och nu sen dess, då fanns den ju bara som en idé. Men nu har podden funnits länge och jag har lyssnat. Mm. Den heter Hej, jag heter Fredrik, och jag tycker den var jättebra.
Ja.
Men det som var nytt och fräscht, eller ofräscht hur man ser på det, var ju liksom synen på kokain och droger.
Ja.
Att man liksom mindes ändå hur det var förr. Att det ändå har funnits så här fall där man åker ut direkt om det kommer fram att man tar droger inom public service-koncernen.
Just det.
Att det var liksom oväntat att man fick ett eget program liksom. Det behöver inte vara fel, men det var ändå något nytt, kände man.
Nej, precis. Det var liksom, vilka kände, så det var ju, ingen som hade tänkt att ge han Ola, KP-Ola, att
precis,
han skulle få en egen tidning då.
att du får en egen bilaga riktad nu i kamratsposten. Där du
att det var liksom, det var kropp och knopp, och sen var det då en hel sida med där Ola liksom kämpade mot sitt kokainmissbruk.
Nej, och han fick inte liksom ett annat barnprogram där han, nej, pratade om droger.
Nej, precis. Utan en helt annan
alls.
En helt annan version av Wild Kids.
Men det fanns liksom ytterligare ett ovanligt inslag i historien som jag kommer att tänka på en episod när du och jag och vår chef på radion stack från jobbet en dag.
Ja.
Där har vi ju pratat förr om, men kanske för det var en så. Det var en ovanlig dag.
När vi åkte liksom trampbåt.
Vi gick först och köpte någon kasse öl och sen hyrde vi en trampbåt.
Det var mer än en kasse öl.
Ja, det var mer än en kasse öl. Ja. Vi blev lite fulla.
Jag tror att samtliga människor köpte med sig även en flaska whisky typ.
Kanske. Det var en härlig dag. Det var en sån busig dag liksom. Nu sticker vi från jobbet. Vi har ändå inget på jobbet. Få med oss chefen.
Ja. Hon hackar upp en lina.
Nej. Vi fortsatte sen festa hemma hos dig. Och det var liksom den här liksom busiga känslan. Det var liksom förhöjt det här. Man har hört liksom folk som är på fredagen, kanske man tar ett glas vin till lunchen.
Ja.
Och så är det lite busigt. Och nu var till och med chefen med. Det var nästan som att vi tog en liten risk då, som drack på arbetstid inför vår chef.
Ja, men också att hon tog en risk.
Det känns som vi alla tre tog varsin personlig risk där.
Ja.
Vi måste liksom ha börjat prata om det. För jag minns att hon plötsligt såg bekymrad ut.
Mm.
Och förklarade att det var liksom ingen risk vi tog.
Liksom,
på ett sätt tog vi en risk. Men att den stora risken var ju liksom radion som tog. För om det skulle komma fram att vi var liksom gränslösa alkisar som drack på arbetstid,
ja,
så skulle ju det skulle ju bli liksom hennes och radions liksom ansvar att bota oss, göra oss friska igen.
Exakt. Alltså,
vi riskerar inte våra arbeten, radion riskerade att behöva ta hand om oss.
Precis, men hade vi suttit och freebasat,
då kanske de hade tyckt att nu det finns ändå gränser.
Ja, men så tror jag liksom att det var väldigt länge. Du kunde få kicken för droger. Du satt säker i båten om du var alkis.
Jag vet inte hur det funkar. Ola Lindholm, fick han liksom bara sparken eller fick han också liksom någon sorts vård?
Ja, alltså ett måste ha ju fått vården. Kan du inte bara säga sanningen?
Ja,
jag tror att
inte gick att ge han vård som han än i denna dag nekar, ja.
Ja, precis. Det blir väldigt konstigt då att liksom att bota honom mot något han hävdar att en kompis har liksom tvingat honom att ta.
Ja, precis. Ska jag bli frisk mot att mina kompisar häller saker i min öl när jag inte ser på?
Ja, precis.
Ja, men han kanske blir ett specialfall. Men vi då, Vi skulle då omfattas av arbetsgivaransvaret när vi låg där på en trampbåt och halsade öl och whisky i solen.
Men vilken att, otur att, att liksom, jag vet inte, krocka då med HR-chefen från Stockholm då.
Men det gick inte att säga så här att vi, alltså det var ju verkligen, det var ingen som hade lurat i oss de ölen eller något sånt där.
Nej.
Och det är lite så, Fredrik Söderholms approach har ju inte heller, den har ju varit väldigt ärlig liksom. Mm. Jag tar jättemycket kokain. Och vad man än liksom tycker om så här, får man ta kokain på sin fritid eller inte? Eller vad man tycker om podden, hej jag heter Fredrik. Så, alltså på något sätt får man säga att det är inte arbetsgivaransvar att en medarbetare berättar att han har ett kokainmissbruk, att då inte få någon vård utan ett radioprogram istället.
Nej, liksom att, nej precis.
Där har ju något hänt. Både på liksom två fronter. Dels att man inte blir liksom utsparkad utan kanske snarare då premierad. Men också då att, man absolut, att det är den vård man får. En egen podd där du kan berätta om ditt missbruk.
Precis, men det är också så att man går till chefen, jag har ett otroligt kokainmissbruk. Jag vill sluta nu. App, 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 app. Nu ska vi inte gå liksom händelserna i förväg.
Sitter någon så här chef. Har jag inte hört Filip och Fredrik säga något? Det här blir innehåll, är det så de brukar säga? Det här är ju innehåll. Jo, men jag mår ju också väldigt dåligt. Tänk vilket innehåll. Jag mår dåligt. Min fru sa det att det sämsta som hänt liksom världen är att vanligt folk fick tillgång till uttrycket innehåll.
Ja.
Att jag verkligen inte fått några positiva...
Nej,
det har liksom, inte kommit liksom, något bra ur det.
Det är, folk... Knasgård har innehåll. Ni har problem.
Ja, nu har ni faktiskt problem, inte innehåll. För det som har hänt är liksom inte, tror jag, att SR har ändrat sin syn på missbruk eller arbetsgivaransvar.
Nej.
Utan att de har lagt ut det här ansvaret på entreprenad.
Just
för
det.
Att de är ju inte längre Fredrik Söderholms arbetsgivare, utan det är då det här privata bulvanföretaget Tredje Statsmakten Media AB.
Ja.
Så jag tänkte starta en ny serie i Della Arte som jag kallar Bulvanerna. Jag är väldigt nöjd med det. Det låter så himla bra. Jag ska kolla på hur produktionsbolagen då, som gör allt mer av SRs produktion och då samtidigt då i samma grad övertagit det arbetsgivaransvar SR hade för. För nu visar det sig då att få en egen podd inte var liksom, det var en döbens medicin. Det var inte det optimala sättet att sluta med kokain på, att få en podd. Så att det var ganska nära att ta noll arbetsgivaransvar.
Men jag känner också att det är så himla mycket vad heter det, produktionsbolags enda svar på vad som helst.
Ja,
jo. Är podd.
Sen vad fan också, det är höga arbetsgivaransvar, få någon sluta med en drog såklart. Men jag måste börja någonstans liksom. Så då tänkte jag börja kolla på så här, hur väljer egentligen radion vilka som ska göra deras externa produktioner då och få det här ansvaret som radion hade för. Då hittade jag en text på sr.se som förvånade mig en del. För då är det så här att SR är ingen myndighet, men det är ju liksom skattepengar de använder sig av. Så att de, och inte även när det var licenspengar, så de har alltid omfattats av LOU, som är alltså lagen om offentliga uppköp. Jag minns till exempel att det ibland kunde finnas någon tjej på radion som var liksom klippt och skuren för jobbet som redaktör på Morgonpasset en sommar. Ja. Är det någon som ska ha det så är det hon. Hon är bäst, hon har jobbat här längst, allt stämde liksom. Men ändå var man liksom tvungen att lägga ut tjänsten offentligt så att alla skulle kunna söka den då.
Ja, precis. Och det var ju nästan ett skenspel.
Ja, det var lite ett skenspel, men att de måste upphandla offentligt, det är väl för att liksom skapa transparens också, att de måste upphandla offentligt. Vem ska komma och tömma kaffemaskinen?
Men hur många gånger har det inte varit så att en chef har slutat och sen har blivit en tillförordnad chef och sen har den personen stått då inför alla och berättat att hennes tjänst då, som hon har tillfälligt, nu är fri att söka för alla människor i hela världen. och sen liksom så, och sen så visslar alla lite och sen så får personen i fråga självklart i jobbet.
Ja, precis. Det, ofta har man ju bara sett liksom när det får liksom lite löjliga konsekvenser.
Ja.
Så här, men de då omfattas av LOU. Men det finns ett undantag i SRs regler. Det står så här på SRs hemsida. Trots att Sveriges Radio inte är en myndighet är det alltså fastställt att vår verksamhet med undantag av programinköp ska omfattas av LOU. Så där hoppar man ändå till lite.
Okej.
När man hör liksom meningen med undantag för programinköpen gäller LOU. Det är alltså väldigt viktigt att SR upphandlar vilket bolag som kommer med fruktkorgar varje tisdag.
Ja.
Men programinköp, alltså årslånga kontrakt värda miljoner, omfattas inte av den här lagen.
Så att, jaha, vad intressant.
Man vet, liksom, där gäller inte den här transparensen. Liksom. Så hur det kom, säg att just tredje statsmakten Media AB ansågs vara liksom särskilt lämpade att ta över produktion och ansvar för de anställdas hälsa. Det vet man inte, för det finns inget regelverk. Så jag skickade ut det här till lite människor som kan mer än jag upphandling, men och deras initiala reaktion är att det här var lite konstigt, sa de. De skulle kolla mer på det. Så min fråga är så här, varför gäller inte LOU när det kommer just till kärnverksamheten, programinköpen?
Ja, det är konstigt.
Det är ändå 12% av SRs programbudget som det inte finns några regler för hur de fördelas. Jag ska säga, det är också möjligt att jag har fattat allt fel, i så fall ska jag rätta det nästa vecka.
Det var en sak också som jag slog mig när man så här på radiodagarna träffade ansiktena bakom de här olika produktionsbolagen.
Ja.
Att det slog mig att vem i helvete skapar ett produktionsbolag som bara har en enda möjlig kund?
Ja, det är lite därför jag... Det är något som är lite... De har, det är ju någonting när man har ett företag och nästan bara en uppdragsgivare.
Ja,
då är man ju någon typ av bulvan.
Ja.
Jag ska titta, jag ska dyka lite djupare i det här, men det här får vara en liten introduktion då till den nya serien Bulvanerna. Vi fortsätter kanske nästa vecka.
Ja, men vad spännande.
Ja, det blir spännande. Men detta var veckans Della Arte här i värmen. Ska vi tipsa om? Vi kan tipsa om, nu börjar biljetterna ta slut till Mördarnas ö, så om ni inte har köpt det, gå in på skalateatern.se för Stockholmsshowen och biletto.se för Göteborgs föreställning.
Okej, men det här är inte stand-up showen. Det här är
blankvärsshowen. Ja, det är ganska mycket biljetter kvar i Göteborg fortfarande.
Jag tycker inte att det här är något man får missa.
Jag tycker, ska man missa något så missa hellre stand-up föreställningen.
Ja, det skulle jag säga också.
Ja, men gå gärna på båda såklart.
Jo, absolut. Ja.
Och du
har jag har ingenting
för tillfället.
Nej.
All right. Då säger vi så, va.
Ha det så bra.
Hej.